Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
And we are live.
Nu är vi live. Det ni inte hörde är att Anna precis klagade på att hon är jättehungrig och jag klagade lite på att jag har corona.
Typ. Ja, man kan höra din corona lite.
Jag kanske hostar ihjäl mig, men jag känner mig stark och lite som Donald Trump, att jag är lite immun, hoppas jag.
Så det är
att vi klarar det här.
Det är en liten influensa bara.
Du, Anna, det här är ju Haverikommissionen, den gamla hedliga podden, yes, som är tillbaka. Och jag har en fråga till dig direkt så här, och det är, har du sorg idag?
Oj, ja.
Har du det?
Nej, det har jag väl inte direkt. Men jag har nåddes väl igår, som då är tisdag.
I veckan, som vi säger.
Mm-hmm. Av sorgliga nyheter.
Ja.
Återigen. Om det är det du syftar på, en rockikons död.
Ja. Mm. Van Halen, Eddie Van Halen.
Ja.
Ingen ikon för dig, gissar jag.
Nej, det är ingen ikon för mig. Vad heter det? Jag säger Jump.
Ja, eller hur?
Så har jag väl rätt. Men annars tror jag faktiskt att jag är fel målgrupp och fel ålder och fel kanske, ja, kön, om man får vara så kategorisk, ja, det också. Ja, det känns som väldigt, ja, så här, kille född, om jag ska nu vara ännu mer kategorisk, kanske kille född i början på 70-talet, slutet på 60-talet, musik.
Som lyssnade på sånt här, eller hur?
Ja,
jag vet.
Det är väldigt...
Ja, men det är så väldigt mycket så, därför att jag minns, mm, ju, jag minns ju när Van Halen breakade, 85, mm, ungefär. 83, 84, 85 där. Och jag minns,
ja,
ju...
Jag kan inte säga att jag minns det, men...
Nej, du föddes så väl då ungefär, va?
Typ.
Ja, men jag minns det så här, för det här är ju en helt egen genre. Först kom ju 10 Years After, den gamla hedliga gruppen med snabb gitarrist Alvin Lee. Mm. Han var med på Woodstock. Och sen 15 år senare, knappt, drygt, så kom Van Halen. Och det var samma publik, fast helt utan bluesinslag då i musiken. Killar som gick på tekniskt gymnasium eller KTH eller Chalmers, mm-hmm, lyssnade på sånt här.
Nördrock, liksom.
Nördrock, grabbrock, killar som älskar gitarrister som kan spela sjukt fort.
Mm.
Och Van Halen, de hade ju, du vet, han kunde ju spela... Han hade båda händerna och spelade uppe på greppbrädat. Det var hans absolut bästa gren. Och då kunde han ju liksom få liksom dubbelslag så att det blev så mycket, många toner så att folk var helt galna av lycka.
Ja.
Särskilt de
här
grabbarna.
Och det var kanske första gången man hörde det, typ, eller?
Ja, absolut. 10 Years After, då var det ju liksom bluesinslag. Här var det mera Bach.
Ja,
Van Halen var ju, han var ju präglad av att han hade spelat piano och lärt sig traggla Bach. Och sen gick han över till gitarr.
Lät väl lite sådär symfoniskt som rock kan vara?
Ja, exakt. De här killarna på Chalmers och KTH, de hade ju lyssnat på Yes, Genesis och sånt mellan. Och sen kunde de ägna sig åt det här och sitta och nörda och tyckte att wow, fan vad han är duktig.
Ja.
Nej, jag har aldrig gillat det. Jag tyckte det var ganska bedrövligt.
Det var, men jag tyckte jag hade en låt som heter Eruption.
Exakt,
idag.
Det berömda solet i Eruption.
Men det låter ju, och det, jag blev lite imponerad nu då när jag lyssnade på det. För det lät ju som, när han plockade sådär så lät ju det som synt, en synt. Det tyckte jag var coolt. Men sen hörde jag ju såklart att det var Jag såg framför mig när de satt och lyssnade på det och drack folköl eller sådär i någons kök och inte kände några tjejer. Men,
de hade det alltså där istället för tjejer, ja.
Ja, men jag tyckte att det var ett coolt, jag tyckte det var coolt att få en gitarr och låta som en synt.
Men fanns det några tjejer, tror du, som gillar det här?
Det är klart att det finns massa tjejer som gillar det. Det är ju jättekategoriskt och jättekonstigt att säga så som jag sa. Men man får ju verkligen upp en bild i, liksom,
din gamla sexist. Men vet du vad Van Halen gjorde för att attrahera tjejer?
Nej.
De hade en sångare som var universums sannolikt sexigaste människa på 80-talet. David Lee Roth. Kommer du ihåg honom?
Nej, men
så snygg. Så mycket bar överkropp. Van Halen gillade ju också att ha bar överkropp när han spelade. Men sångaren hade ju liksom hela repertoaren att vara publikfriande sexist med sig själv.
Ja. Men det är det gamla tricket, såklart.
Det urgamla tricket.
Ja, man lockar publik med...
Det är ett ödets ironi att samma vecka som Van Halen dör av strupcancer så gör de samtida giganterna Bon Jovi comeback, har du noterat det, med ett album. Har du orkat lyssna en sekund på det albumet?
Nej,
det har jag
inte en enda sekund. Ja, det kan man
det har jag gjort, och jag tycker att det är lite gulligt därför att det låter hyfsat bra, måste jag säga. Det är ju helt ointressant, det finns ju inte en låt som någon kommer att minnas och vilja att de ska spela på nästa turné, även om de kommer att propsa på det. Men det är gulligt för att det låter så pass hyfsat. Det är skithyfsat, skulle jag säga. Maximalt jävla hyfsat är det.
Ja. Okej, men är det uppdaterat eller är det liksom nostalgiskt? Vad ska man säga? Det låter som det ska.
Ja, men det låter bra, och det låter hyfsat, lite så här småmodernt, men det är ändå låter så mycket Bon Jovi, och de har ändå skrivit lite bra hyfsade låtar och så där. Men det är ju klart att det är totalt meningslöst och kommer inte förändra världen på något sätt för de som gillar Bon Jovi, men det är ändå man märker ju att gubbarna är vid liv och vitala. Det är ju ändå, alltså jag blev lite glad och lite rörd att det kommer ut nya skivor av den här typen igen. För det har jag inte gjort på ett tag.
Nej, och att det kommer ut nya skivor överhuvudtaget, för det gör det ju knappt heller.
Det är också bra.
Nu, alla ställer ju in, nu såg jag Miriam Bryant skulle komma med ett album nu i höst. Det är också skjutet på. Såg jag precis att hon annonserade det. Så där är det ju. Men kanske gubbarna har liksom ingenting att förlora. De... snarare har de någonting att förlora. Om de inte ger ut det här albumet nu, så vet de kanske de inte finns kvar till nästa höst när de ska lansera det. Så det är lika bra att köra på.
Du,
eller hur?
Jag vet, jag håller med. Du har ju varit i hetluften i veckan. Du har inte bara varit typ påhoppad på Aftonbladets kultursida. Du har också varit en av huvudpersonerna i en väldigt otippat och väldigt vital och nutida MeToo-debatt i Danmark. Hur gick det till?
Danmark har ju liksom vaknat yrvaket otroligt sent. Och de har ju sitt MeToo. MeToo har kommit till Danmark nu precis alldeles nyligen. Vilket man ju kan tycka känns lite bizarrt. Men samtidigt faktiskt kanske helt naturligt och... Ja, du vet, Danmark är ju sämst i Norden när det kommer till antisexism eller antirasism och sådär. Det är liksom hela den här deras liberala syn på saker och ting som vi tycker är så skön. Den slår ju igenom på alla plan, om man säger så.
Ja, men de var emot hela metoden för att de hade sina succé...
De hånade Sverige.
Ja, och deras filmproducenter, succégubbar... viftade bara bort det som att danska kvinnor gillar att vi är så här grisiga.
Ja.
Och så plötsligt svängde det här om månaden med en kvinna som vann ett pris i en gala och talade om hur männen hade några manliga chefer och kändisar hade grisat mot henne.
Ja, och hon berättade ju liksom väldigt tydligt om en gång när hon var ung på en fest när hon då blev utsatt för en man med maktställning där i liksom det danska tv-huset, gissar jag att det var. Som sa att om hon inte sög av honom så var hennes karriär fakt, kan man säga.
Och så,
ungefär.
Ja, och så konstaterade hon att så blev det inte riktigt, för jag sa faktiskt nej.
Ja.
Och sen anklagade hon att det fanns en strukturell sexism även i Danmark, och att den var... Att MeToo, ja. Och sen så har det rullat på nu med musikindustrin, eller hur?
Ja, men då har det rullat på, och medieindustrin har liksom gått ut också och pratat väldigt mycket om det. Och sen nu i förra helgen så gjorde Politiken, den danska tidningen, ett jättegräv om sexismen i musikindustrin i Danmark. Och det var där jag kom in i bilden. För att en journalist där hade fått tips om min bok och läste den och pratade sedan med mig min syn på, eller mina erfarenheter, om alla mina miljarder exempel som jag ju har, eftersom att jag har skrivit och pratat om det så mycket och dessutom skrivit en bok om det.
Och då ville de veta dina erfarenheter av hur det hade varit, ja, i Sverige, och att göra journalistik och litteratur av det hela, eller hur?
Ja. Men de var också väldigt mycket så här, i Danmark har vi upptäckt, eller för de intervjuade då i den artikeln 97 tror jag, musiker, artister och branschfolk som vittnade om alla då möjliga olika slag av oegentligheter som kan klassas som sexism eller så i musikbranschen. Och det är liksom som vi brukar prata om, alltså det är allt ifrån rena liksom våldtäkter och grova sexuella övergrepp till vardagssexism, som att bli kallad olika saker eller inte ha en röst. Och det handlar om det här som jag brukar kalla för boys club, att männen med makt i branschen håller varandra om ryggen, är kompisar med varandra, liksom skapar tillfällen där de hänger och sen utbyter jobb, ger jobb till varandra och inte till kvinnor. Och till hur liksom jobb fördelas och alla såna här saker, hela strukturen och hela kalaset. Och det ser ju exakt likadant ut naturligtvis i såväl Danmark som Sverige och men USA till exempel, som jag har tittat en hel del på också. Jag tycker att det är ganska intressant för att de också har pratat med lite chefer i musikbranschen som säger också det här som... På ett sätt så blir man så här, så blir jag faktiskt lite deprimerad av när, för jag ville säga till danskarna så här, gud vad kul att ni äntligen har det här, äntligen Danmark, och vad grymt, nu händer det, nu förändras det. Och det tycker jag på ett sätt, för att det här är början till någonting. Men jag såg samtidigt i den här artikeln och i andra artiklar som jag läst om det, hur chefer i branschen säger så här, bara, ja, vilket stort problem. Men på vårat skivbolag har ingen kommit med sån här saker. Vi har en rapportering tjänst och där har det inte kommit in någonting, så vi har inte problem med det. Och att man nöjer sig med det som ett svar när när det uppenbarligen finns ett väldigt stort problem. Och det är liksom, precis som i Sverige, lätt att det fastnar vid att många kvinnor vågar ta steget ut, känner en styrka i att man är många, avslöjar saker, men sen så återgår saker till det normala, och då har man liksom outat de som sitter på makten och hamnar i den här väldigt dåliga situationen som man är rädd för att hamna i när man berättar någonting. Så, ja.
Men är det din uppfattning att det här kommer att rulla på nu i Danmark? Och MeToo kom 3 år senare dit, och det kommer inte att självdö? Eller vad tror du?
Jag tror verkligen att det kommer rulla på, eftersom det finns, alla de här problemen finns ju i alla branscher. Det är ju inte, även om musikindustrin brukar jag säga är värst utsatt i världen, det är den värsta branschen när det kommer till de här frågorna, så finns det ju väldigt många branscher som är extremt utsatta. Och precis som i Sverige så tror jag att det bara rullar på, och det finns ett sånt undertryckt behov av att få göra motstånd och få liksom göra sin röst hörd och få bukt med de här frågorna. Men sen vad det leder till förlängningen vågar jag inte säga, för jag är ju ganska besviken på vad som har hänt i Sverige när det gäller det här. Så att jag hoppas att Danmark kanske kan, eftersom att de då är sena, lära sig av Sveriges till exempel misstag. Vilket ju många tycker att de redan har genom att undgå att namnpublicera och så kallat hänga ut vissa förövare och sådär. Utan pratar om det strukturellt och anonymiserat.
Mm.
Och då kanske man slipper hamna i det, den liksom stickspåret som nu dominerar i Sverige. Det vill säga publicistiskt, är det publicistiskt rätt eller fel att avslöja en förövare?
Ja, det är den debatten som pågår nu. Men du, vi får väl säga då att det är ditt haveri, backlashen i Sverige, det är ditt haveri idag, kan man säga så?
Ja, det kan vi säga. Det var väldigt lugnt formulerat. Jag tycker så här, gap och skrek inte, men det är ganska skönt att få ett sånt här samlat haveri, eller hur?
Ja,
har du något haveri då? Är du upprörd?
Ja, alltså jag är lite upprörd över ganska många saker, men jag känner att... en sak som jag var lite upprörd över var att jag fick några mejl efter förra programmet från män som tyckte att jag hade varit lite tunn i min analys utav Paris Hilton. Att jag var lite svag där, att jag borde ha näpsat henne lite just... Du vet den här scenen när de är i Belgien och Paris Hilton ska vara DJ.
Ja.
Och då tyckte några av mina killar, som mina tekniska gymnasiekillar och mina KTH-Chalmers-killar, att Paris Hilton har ingen som helst trovärdighet när det gäller att vara DJ. Hon kan inte ens sätta på en skiva rätt. Hon har inte gjort en enda vettig musikinsats hela sitt liv. Så att... hon är ingen Avicii. Och då undrar jag så här, kan du svara på den frågan? Har Paris Hilton någon som helst musikalisk trovärdighet, tycker du?
Ja.
Hur då?
Det svarar hon ju själv på i dokumentären. Hon tar ju upp precis de här anklagelserna som ju också är så otroligt klassiska att kvinnor får när det kommer till saker som är lite mer tekniska, eller om man då hade kanske på sig en rosa kort kjol när man skulle stå på scenen och utföra något som anses tekniskt. Visst hade hon, eller blandade ihop det med någon annan, att det finns typ ett klipp på när det var någon som sprang upp på scen och rodda det. Det var typ en sladd som hade åkt ut eller någonting. Ja, som sprang upp på scen och typ skulle sätta i sladden eller hjälpa henne med någonting som hade hänt. Det hände ju en miljon gånger även när rockband spelar. Hur? Det kommer in och roddar det där.
Absolut.
Och bara, shit, du tappade sladden här, eller du behöver byta gitarr, eller trumpinnen gick av, här får du en ny, du hade glömt lägga dem så nära dig så att du kunde ta en. Det hände ju alltid, men när det händer Paris Hilton då, för att hon har långt blont hår, pratar med en mesig röst och har glittriga rosa korta kjolar. Då var det här då ett bevis på att hon minsann inte gör någonting själv.
Detta är vi helt överens om, Anna, och det var, det var också det. Det var ju det. Men vad är hennes musikaliska avtryck? Det är det jag måste kunna säga till de här grabbarna. Okay, vad har hon för musikalisk trovärdighet? Vad är hon har gjort?
Hon har ju gjort en svinbra låt som heter Stars Are Blind.
Är det sant?
Ja, jag
har aldrig
älskar den låten.
Stars Are Blind.
Mm, den kom säkert 2006 eller 2005 eller något sånt där.
Ja, jag hade en svacka
underbart.
Då.
Oh, det är ju min topptid.
Oj, hjälp, nu är jag på att dra ner hela apparaterna. Ja. Var det din bästa, 2006?
Ja, alltså 00.
Då trodde jag musiken höll på att dö.
Första halvan på 00-talet. Nej. Ja, men då släppte hon en låt som är liksom någon slags pop-reggae-sommarhit som heter Stars Are Blind, som är svinbra.
Är det sant?
Ja, så efter det får hon göra vad hon vill. Hon har absolut min musikaliska respekt. Nu har hon gjort en låt som kanske är lite mindre bra, som är typ så här: I can't stop staring at my best friend's ass.
Nej, men...
Och i video där. Best friend Kim Kardashian då. Så att,
ja, men hon har ju en ganska imponerande rumpa, det kan man ju hålla med om.
Så det är inte konstigt. Can't stop staring.
Ja.
But I can't stop staring at my best friend's ass. Ja, men det är väl roligt. Det är väl provokativt. Och sen så när hon står på scen och DJ:ar som hon gör svin mycket, så förstår jag inte varför hon inte skulle kunna göra det. Eller vad det är då som är så fruktansvärt svårt för en kvinna att göra det.
Jag ville bara ha lite hjälp med argumentationen. Mm. Så att jag kan säga till, till mina grabbar att skärper.
Då skickar du Stars Are Blind.
Absolut. I can't stop stare at my best friend's ass. Du, apropå det så har vi faktiskt, vi har ju faktiskt en hel del vi ska prata om. Du har ju en uppgift, du hade en uppgift idag att lyssna på Betty.
Yes.
Taylor Swifts fantastiska låt som hon släppte i en ny version förra veckan. Mm. En akustisk version, hon och ett munspel. Och sen så hade jag, tyckte jag, att jag hade upptäckt hur otroligt bra låten är.
Mm.
Och vilken fantastiskt spännande text den har. Och jag ville jag vill att du skulle hjälpa mig att förstå den texten. Har du gjort läxan?
Jag har gjort min läxa. För en gångs skull så har jag gjort läxan. Det är så här i början på terminen.
Ja, ja.
Eller hur? Då gör man läxan.
Ja.
Sen börjar man kanske smita ifrån det där arbetet lite. Men jag har gjort läxan. Och jag hade ju lyssnat på låten, men jag hade inte liksom grävt så djupt i texten alls.
Nej, men du hade inte heller fattat hur bra den var, eller hur? Den låten, förrän man liksom skärskådar den lite.
Mm, nej, men absolut. Och som vi pratar om, ibland kan det liksom behövas att man sitter och får den fram uppspelad så avskalat och med sån närvaro som hon gjorde då under den här livespelningen.
Exakt.
Men jag har ju då gått in i texten och kollat på den framför allt. Mm. Och när jag läste den, för att det är just den som du var inne, som du berättade då, så handlar det om någon som går tillbaka till en person som den har sårat i tonåren på något sätt och gjort det värsta man kan göra mot. Och det har skurit sig, och texten handlar om liksom hur dåligt den här personen mår över det och hur det skulle vara om den dök upp på hennes fest, om de skulle kunna återförenas.
Typ en möhippa.
Precis. Om de skulle återförenas eller om det skulle bli katastrof.
Eller om kompisen skulle be Taylor Swift dra åt helvete.
Ja, precis. Men sen så liksom, ju längre låten går, vilket ju är väldigt snyggt också, så börjar man så här, men vem är jaget i den här låten då? För att man förstår att det handlar om en tjej. I början kanske man tror att det är ett Taylor Swift sjunger till typ en tjejkompis. Sen ju längre låten går så förstår man att det handlar om en kärleksrelation som har personen har blivit sviken i. Och att det är en otrohetshistoria. Och när jag lyssnade på den så tyckte jag att det var liksom ett väldigt snyggt storytelling-grepp. Att man fick se sina fördomar på skam för att man tyckte liksom, under tiden låten gick för att det handlade om henne och hennes tjejkompis först, och sen så kanske det handlade om aha, vänta nu, är det en hur sjunger hon ur ett killes perspektiv, och sen så till slut kanske man tänker så här, eller är det här en tjej som Taylor Swift hade en relation med när hon var ung, och jag vet inte, jag tycker att det blir väldigt modernt och typ snyggt. Som en Euphoria, du vet tv-serien, i en Ryan Adams-kostym.
Typ.
Mm. Så jag gillade det jättemycket. Men sen gjorde jag lite research och läste på lite mer om det här. För det har naturligtvis spekulerats jättemycket i den här texten. Hon nämner ju en del namn där till exempel också. Och James är ett av de namnen. Hon sjunger, she said, James, get in, let's drive. Att alltså någon kommer och ropar in personen, jag-personen i låten i bilen, och då heter den James.
Mm.
Och då så är det så här, säger Taylor själv. Att hon har byggt en, liksom, en treenighet, tre karaktärer som berättar om en tonårs kärlekshistoria. Ur tre olika perspektiv.
Mm.
Och de här karaktärerna är då James, och det är Betty, och det är Ines.
Ines också, ja.
Ja, och Ines är ju med i Betty-låten också, i en rad.
Mm.
Och det finns tre låtar som berättar deras. Och Betty är en av de låtarna. Och Betty är ju då James perspektiv.
Mm-hmm.
Det är James som är jaget.
Är det en killes perspektiv alltså?
Det är en killes perspektiv. Det är James. Ja.
Wow.
Om det är en kille som heter James då. Det kan ju vara kanske en tjej som heter Säkert. James. Men om James är en kille så. Det är James perspektiv i alla fall. Och han har varit otrogen mot Betty. För i Cardigan, låten Cardigan, där sjunger Betty själv. Det är hennes perspektiv. Hon sjunger "A friend to all is a friend to none. Chase two girls, lose the one. When you're young, they assume you know nothing."
Mm-hmm.
Det är alltså hon som blir bedragen.
17 bast.
Mm. Men sen, och Ines låt är August.
Mm.
Och i den så kan man liksom se hur de länkar samman. För att i August så sjunger då Ines, som är Bettys kompis, och den personen som James är otrogen med. Hon älskar innan. Den unga älskarinnan. Hon sjunger "Remember when I pulled up and said get in the car."
Mycket intressant. Alltså det här visar ju att USA pratar också om den här låten.
Ja, absolut.
Vi var inte helt fel ute där.
Nej, verkligen inte. Jag tycker att det är ett väldigt spännande låtbyggande, att man kan följa olika karaktärer och gå liksom så här, aha, hur berättar hon det här? Och det ger också ett, liksom, du vet, ett perspektiv som en film, när man får följa någons båge och sen så plötsligt så bryts den, så får den en ny karaktär eller kommer in. Den får ett nytt ljus. Så man förstår det ur ett nytt perspektiv när berättelsen på något sätt.
Ja, men
det är superspännande att göra det med musik, eller hur?
Det visar ju hennes storhet. Jag tycker så här, vi brukar ju sitta på slutet av året och sammanfatta och tycka, välja bästa skivor och bästa album och bästa låtar. Och så här. Betty med Taylor Swift kommer ju definitivt vara väldigt högt på min lista över årets bästa låtar. Kanske din också.
Ja, vi får se. Men får jag lägga till en sak, det när du sa så här, att de även i USA har upptäckt det här och tycker att det här är en intressant låt och ett intressant perspektiv. Det har de verkligen, därför att det som, om man då liksom försöker göra research på det här och söka artiklar om det. Det som det framför allt handlar om, det är att låten avslöjar, tror man då, kändisparet Blake Lively och Ryan Reynolds tredje barns namn.
Wow.
För att Taylor Swift har sagt att hon har nämnt de här karaktärerna efter sina vänner. Och då tror jag att det är så att James och Ines, vet man att deras barn heter då. Skådespelarparets barn heter det. Sen har de fått ett nytt barn. Och då menar man att barnets namn är Betty. Eftersom låten heter Betty, döpt efter den. Så det är mest på den nivån, ska jag säga, i de amerikanska artiklarna som jag har läst.
Men det är högt,
så det är på skvallernivån. Det finns alla.
Och lågt, som vi brukar säga.
Verkligen.
I verkligheten i USAs media och även i den här podden, kan man säga.
Ja, precis. Men man får tolka den låten som man vill, tycker jag.
Bra. Man kan, framförallt ska man lyssna på den i den här nya versionen som finns högt placerat på hennes, på Taylor Swifts Spotify-saker. Du...
Ja.
Vi har ju också en världspremiär, eller vad vi ska kalla det. En ny låt med en av våra gemensamma största idoler dessutom, nämligen Lykke Li.
Ja.
Berätta.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra.
Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Precis. Lyckeli, idag kom det ju en helt ny låt från henne som är på svenska.
Eller hur?
Lyckeli på svenska.
Ja. Ja. Och Bron.
Mm.
Och hon har slagit sig ihop med en person som jag härom veckan kallades för världens ledande kompositör just nu. Ludvig, ja. Göransson.
Precis.
Linköpings store son.
Ja, som har fått massa, alla de här stora fina amerikanska priserna för sin, framförallt sin filmmusik. Och...
Ja, men han är ju extremt. Han har vunnit flera Grammisar, han har vunnit Oscars statuetter och han har vunnit Emmy på bara några månader.
Mm.
Och nu gör han musik på svenska med Lykke Li.
Ja, vad händer där? Det där var faktiskt min första fråga när jag såg det. Så här, oj, intressant och shit, vilket möte. Men varför då?
Är hon kvar i Kalifornien? Eller hon flyttar hem?
Jag tror det. Jag tror att hon är kvar där.
De
det verkar väl inte så roligt att vara kvar där. Men hon har ju barn och barnets pappa och sånt där. Så att jag antar att hon är där.
Ja, hon kom ju med en annan singel för bara några veckor sedan. I Will Survive.
Mm.
En gamla discodrapan gjorde hon ju i en... Gloria Gaynor var det väl, om jag minns rätt. Och gjorde hon i en balladversion. Ganska häftigt tycker jag.
Mm.
Och det här är ju en jävligt snyggt skriven låt. Ja. Texten vet jag inte om jag fattar så mycket av. Men
jag vet varför. Jag vet varför du inte fattar så mycket av.
Varför då?
För att det finns en annan textförfattare med på som inte du alls gillar, men som jag gillar otroligt mycket. Och man hör faktiskt att det, hon är med och har skrivit den.
Vem är det?
En annan ledtråd är att de har samarbetat tidigare. Lykke Li har faktiskt varit med på en låt på svenska tidigare med den här artisten.
Jag har ingen aning ändå.
Nej.
Säg.
Little Jinder.
Är det sant?
Mm.
Har de suttit över sina datorer och skrivit ihop alltså?
Mm.
Spännande.
Det verkar så. Ja, det är faktiskt jättespännande. Jag tycker verkligen att man hör det. Lykke Li gästade alltså Little Jinder på låten Hålla handen.
Mm.
Då så gjorde hon en intervju, alltså Lykke Li, där hon sa, jag tror att det var i Expressen eller Aftonbladet. Då beskriver hon att hon har imponerats av Jinders låtsnickeri, ord och struktur. Och så säger hon så här, så personligt, intressant och modernt. Sen så kände jag mig lite gammal för att jag inte har lyckats skriva något så ungdomligt själv. Men sen så sket jag i det och agerade tolk för alla personer i LA som jag spelade låten för, som inte förstod svenska.
Men jag vill protestera mot att jag inte gillar Little Jinder. Jag gillade inte hennes senaste skiva. Men i övrigt så gillar jag henne. Jag tycker att hon är så unik artist eftersom hon har en helt egen musikstil. Det är inte särskilt många som har det. Du hör direkt att det är hon. Och när hon var med Så mycket bättre så var det helt fantastiskt hur hon kunde få allting att låta som... Little Jinder. Så att jag vill protestera mot det. Men på vilket sätt tycker du att man märker på den här texten att det är Little Jinder då?
Jag tycker att det finns särskilt ett parti i låten som är... Jag var så lätt att få, nu är jag bara blå. Så varför sa du så om jag ändå måste gå?
Okej. Okay. Ja.
Inte det väldigt jinderskt?
Ja, det låter inte så mycket lyckeliskt. I alla fall.
Men låten är väldigt lyckelisk. Alltså det finns väl ingen som är så sjukt bra på att göra oändligt liksom smärtsamt sorglig musik som Lykke Li. Jag tycker hon är bäst i Sverige på att göra alltså, bara mörka kärlekslåtar.
Absolut.
Jag vill liksom inte så här att hon ska, jag vill typ inte att hon ska bli lycklig, för jag vill att hon ska fortsätta stanna i det där hemska mörka, krossade kärlekslåt
Men jag fick alltså en gigantisk kick av den här nya singeln Bron. Mm.
Att gå till... Ja, du tyckte den var uppåt?
Nej, då, tvärtom. Jag fick en gigantisk kick av att gå tillbaka och lyssna på hennes stora album. där hon ju är så groteskt olycklig. Och bara sjunger att hon aldrig lär sig av sina misstag när det gäller kärlek. Så att, för så mig gjorde den jobbet. Men jag tycker att det här är en sjukt snyggt skriven melodi. Och jag tyckte att texten var helt hörbar också. Så att, Sen vet jag inte om Little Jinder är så ung, men det är väl ett annat problem.
Nej, det är hon inte. Men hon lyckades väl kännas modern på något sätt, så tyckte väl Lykke Li i alla fall.
Kommer det ett album men, då?
Jag
eller
vet
har hon
inte.
Ställt in det också?
Nej, men vet du vad? Jag tycker att det känns som nu så här, men varför har Ludwig Göransson och Lykke Li gjort musik? Jag antar att de är i LA, är lite deprimerade och väldigt instängda som alla och har typ tid att göra såna här saker som kanske... Det är säkert massa produktioner som är inställda och allt möjligt och då kan man så här, men kanske de kan göra någonting som känns mer lekfullt eller annorlunda och testa.
Karantänbonus.
Måste ju vara... Precis, det måste vara en bra sak som har kommit av corona. Jag skulle gärna höra ett album av Lykke Li på svenska. Men jag tänker också på det här. Jag går ju tillbaka till hennes förra skiva som jag verkar vara den enda i universum som älskar. Jag tycker det är helt otroligt. So sad, so sexy.
Ja, men den har jag också spelat den här veckan.
Ja, men du gillade den inte så mycket.
Jo, jag gillade den. Och jag upptäckte också att...
Shit, vad bra
det är. Hur bra jag tyckte det var nu. Den är också väldigt sorglig.
Så att, ja, otroligt.
Det är väl en skilsmässoskiva nästan. Så att, bra, hon får göra vad hon vill, bara hon gör mer musik.
Ja, och när jag träffade henne inför släppet av den skivan, intervjuade henne, och då kändes hon väldigt så här uppgiven på något sätt. Hon var liksom, hon sa någonting om att liksom, det här är ett album som är så påkostat och på ett sätt... som man gjorde album kanske förr i tiden. Inget skivbolag kommer liksom lägga den här budgeten på mig någonsin igen. Det vet jag. Och det kanske hade både med hennes ålder att göra, tyckte hon. Och liksom på vilket sätt musikindustrin ser ut idag. Och att man inte kan tjäna pengar på skivor på det sättet och sådär. Så att man inte kan få de där stora budgeterna längre och bli satsad på. Så att då började jag tänka på, okej, men hon kanske tycker det är svårt att göra den typen av musik, men inser att det finns ju en jättemarknad i Sverige om man gör popmusik på svenska. För det är ju faktiskt väldigt stort just nu och jag välkomnar alltid det, tycker det. Kvalitativ pop på svenska, gärna med kvinnoröster och upphovsmän.
Du, det kommer ju massa
det
nya...
Det välkomnar jag jämt.
Jag håller med. Det kommer massa nya skivor, det kommer... Bra skivor på svenska. Min favorit, Victor Olsson, kommer med en ny skiva typ idag eller något sånt här.
Just det.
Min inte favorit, Einar, har precis kommit med ett album. Jag kan ge dig en uppgift. Jag har ju ändå tjuvlyssnat lite på Einar. Jag kan ge dig en uppgift nästa gång. Hur många gånger på det här nya albumet sjunger han om hur viktigt, eller hur många gånger sjunger han om att han går omkring på stan med en Glock-pistol?
Mm.
Där får du räkna ihop, och jag kan väl räkna ihop hur många gånger Victor Olsson sjunger om Stenungsund.
Det känns som en retorisk fråga.
Ja, det är ganska många, tror jag.
Vet du vad du får, har du lyssnat på låten Pop the Glock med Uffi?
Nej.
Okej, då får du läxa och lyssna
Glock.
På Pop the Glock.
Ja.
Också en av 00-talets absoluta storheter.
Är det sant?
Den älskar jag. Ja, och den är väldigt faktiskt en stor influens för många artister idag.
Det hör man.
Ofta har jag så här bara, hallå, det här är faktiskt Pop the Glock.
Det hör man.
Lyssna på den är svinbra.
Bra.
Men Einar, såg du att han blev mäktigast på... den artist som var mäktigast på... Maktbarometerns lista, den artist som var mäktigast på Instagram.
Nej, är det sant?
Kom precis också. Ja, det konstigaste på den listan var att Magnus Uggla var med.
Ja, men han,
som
han
en
håller...
av de mäktigaste artisterna.
Men
på.
Jag tror att jag vet vad det beror på. Det beror på att han släpper varje vecka en ny fredagsdrink på Instagram. Och det sitter en sjuk massa människor i min ålder och dricker hans drinktips varje fredag under karantänen, tror jag.
Wow, tillsammans med honom? Alltså gör han det han lägger ut en liten
snutt där han på ett skojigt sätt berättar om veckans drink.
Smart snubbe, sponsrad gissar jag.
Nej, jag tror faktiskt inte han, om jag får gissa så är han inte det, utan jag tror han har så bra betalt ändå. Gott ställt, men vad vet jag om det?
Ja, men gott ställt vill alltid ha mer ställt.
Ja, det är sant. Ja. Du, vet du förresten att, vi måste ju sluta snart, men vet du att redan 1954 så gjordes den första låten på det här temat som vi pratade om, Einar, alltså när Chuck Berry gjorde Rock Around the Clock. Ah, jag visste att du skulle skratta! Pinsamt, Anna! Det var Göteborgssjälen som du tänkte efter en stund.
Nej, göteborgare, det kommer fram ibland.
Oh, den inre göteborgaren måste vi bejaka.
Du, det var liksom en kombination av pappa, skämt och göteborgsskämt.
Ja, tack. Vi säger så, hörru. Sköt om
det
dig.
Det gör vi. Kul. Ja,
hosta inte så mycket. Ha det bra.
Hej då.
Hej.
Hej.
Nu sa jag inte puss och kram, hörde du det? Jävligt bra.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.